sändningen fortsätter, då skulle jag vilja be... nu är det flera som vill prata här. Vilka vill komma upp och prata? Jan-Henrik Svan, varsågod och kom upp. Den berömda författaren Jan-Henrik Svan. Okej, okay, de som måste gå, varsågoda. Jan-Henrik Svan, du har ett projekt. Berätta här, varsågod. På Samos.
Jag vill börja en annan ände. Jag vill ta fram någonting som jag inte tycker jag har hört idag, nämligen att det här arbetet har fört samman väldigt många olika människor som tidigare inte har gjort någonting tillsammans. Jag tänker till exempel på att vi är då ganska många svenskar som har hus på en ö, Samos.
Hörrni, vi fortsätter alltså. Ja. Sändningen fortsätter på webben just nu, så att var snälla och var... Ja. Varsågod.
Och vi är inte bara där som någon slags sommarturister, utan vi har ju lärt känna folk på ön och vi har rotat oss väldigt mycket där. Det är en viktig plats för oss. Men det här med flyktingarna som plötsligt från att komma kanske de senaste åren 20 stycken eller små grupper plötsligt kommer uppemot 1000 varje natt, då har det hänt att plötsligt så har många svenskar på ön, de har börjat samarbeta, de har jobbat ihop med grekerna. Grekerna själva har inte, de har stått chockade, de har inte vetat vad de ska göra. Vi svenskar ensamma hade kanske inte kunnat göra någonting, men tillsammans så har vi kunnat komma igång med någonting.
Med någonting. Ja. Hörrni, jag vill höra flera bland publiken. Frågor, synpunkter, passa på nu också när flera gäster är kvar. Varsågoda. Ja. Här finns...
Hej, jag heter Ulrika. Jag har också gjort en insamling med Maria har gjort. Och vad jag upptäckte var att det var väldigt många som hörde av sig till mig när de visste att jag gjorde en insamling och som undrade, vad kan jag göra? Vad kan jag göra om jag åker på en semester? Det var många som inte riktigt kände att de förstod och visste vad de skulle göra. Och då sa jag, det är väl enkelt. Det är enkelt, samla ihop lite kläder, samla ihop lite pengar, åk dit, ge pengarna till guiderna om ni ska på semester, ligg och sola. Men det är lätt att göra någonting. Och många tror jag upplever att det är svårt. Och det var inte så svårt, upptäckte vi. Det var ganska lätt när vi väl var där att göra saker.
Så vad gjorde ni? Vad fanns det för behov?
Ja, dels så både Maria och jag var nere i hamnen. Vi var nere vid kustbevakningen. Vi delade ut mackor, vi delade ut kläder, vi delade ut blöjor, vi delade ut sånt som behövdes, mensskydd. Det fanns ett stort behov av förnödenheter bland många flyktingar. Det fanns behov av mediciner och Så vi delade ut det vi kunde. Maria hade gjort ett jättebra behov, men sen hade gjort en jättebra insats och vi hade också gjort en bra insats. Men sen fanns det volontärgrupper på ön som jobbar, och vi var ju båda på Samos, och Samos var lite av den här glömda ön, tyckte vi, för det fanns inga andra organisationer på plats. Vi såg inget spår av UNHCR eller Röda Korset eller något annat, så att vi kände att vi behövdes verkligen där. Och alla då turister som åker till en sån ö, det är lätt att hjälpa till, det är lätt att göra någonting litet, och allting litet betyder något.
Mm. Tack så mycket. Vad heter du?
Sabina
Like. Berätta, du har stått på T-centralen. Berätta om dig och det du har gjort och det du har sett.
Ja, jag har stått på T-centralen och hjälpt Refugees Welcome Stockholm nästan dygnet runt de första veckorna. Även ute i flyktingboenden. Men jag tycker det är så intressant, innan jag stod och hörde Migrationsverket i Märsta när de påtalade att de är med på det här, att de har kontroll. Jag skjutsade faktiskt ut en familj för någon vecka sedan till Migrationsverket i Märsta och möttes av en fruktansvärd syn där man ser barn gråter och ligger på golvet. Har inte boende för allihopa. Jag frågade liksom, de hade två killar som jobbade under hela natten och 300 flyktingar som var där. Så jag och en vän hjälpte dem och registrerade dem och välkomnade och allt vad det innebär. Så jag tycker inte att vi är med, men vi har ju vetat om det här väldigt mycket. Så jag tycker att han stod väldigt bra synpunkter, men det är mycket predikan. Det är inte någonting som är aktuellt.
Vad gör du annars då? Vad jobbar du med?
Jag jobbar som distriktschef för Lidl Sverige.
Och hur kommer det sig att du har engagerat dig så mycket?
Jag kommer från Balkan. Jag är en av de många som kom under 90-talet. Så jag tycker att det är en obligation för mig att ställa upp och faktiskt finnas där. För att jag känner igen mig. Så det är därför.
Och du har ägnat väldigt mycket av din tid åt detta.
Självklart, självklart. Men det är väldigt många som har gjort det. Vi är väldigt många som har varit med från början, skulle jag säga, några veckor sedan det här drogs igång. Jag tycker det är lite sorgligt att det är en syn på ett barn som spolas upp i en strand som ska få det här att sätta igång. Men samtidigt förstår jag att det är kanske där vi människor behöver se. För att det är så vanligt nu. För det är, vi läser liksom rubriker, det står självmordsbombare. Och det är inget märkvärdigt längre. Det är lite sorgligt, men det kanske är så det har blivit. Men jag vill också betona att jag tycker att Sverige är fantastiskt. För det är väldigt många som gör så otroligt mycket. Så det är mycket negativitet, men Sverige tycker jag fortfarande är fantastiskt.
Hur gammal var du när du kom från Balkan?
Ett och ett halvt år.
Du minns inte mycket av den flykten?
Nej, bara min familj minns.
Ja, just. Tack så mycket.
Tack snälla.
Och ni är flera här. Och kan man gå till T-centralen här efter det här till exempel?
Ja, absolut. Det är bara... Ja.
Var på T-centralen kan man hjälpa till någonstans?
Jag tror det är Vasagatan, precis på utsidan. Så är det ett gäng som registrerar och man kan hjälpa till med mat och bistå med tolk och jurister och allt vad det innebär. Och det gör ju framförallt du, fantastiskt verkligen.
Vem? Så att, samma? Sarsin.
Samma, så precis. Ja, så att fantastiskt verkligen. Det är bara ner och hjälpa till. Vi har flyktingboende runt om i hela Stockholm. Ut med er, hjälp till.
Och det är väldigt lätt att hjälpa till om man vill.
Jag menar, kan man inte tolka? Jag tror väldigt många känner att de kan inte tolka, så de kan inte bidra med så mycket. Bara att hjälpa barnen och leka med dem och välkomna familjen och få dem att känna sig välkomna gör otroligt mycket. Så jag tror att, men återigen, betona, det är mycket negativitet och så, men Sverige är ändå fantastiskt. Det är många som gör mycket.
Mm. Och det är ni. Ja. Fantastiskt med alla er. Hej! Berätta, du jobbar, vi börjar med Zora. Zora, du jobbar med ensamkommande flyktingbarn, va? Berätta, vem är du?
Ja, jag heter Zora och jobbar som ordförande på Ensamkommandes förbund här i Stockholm. Ja, jag träffar dagligen alla ungdomar som har kommit till Sverige ensamma, utan föräldrar. De har gått igenom mycket. Jag har varit nere i T-centralen några dagar och hjälpte till så länge jag kunde. Ja. Och jag har hört så mycket traumata faktiskt.
Och du kommer själv från Afghanistan?
Ja.
Du flydde hit för hur många år sedan?
För 8 år sedan så flydde jag och mina familjer till Sverige.
Ja, varför flydde ni?
Det var ju krig i Afghanistan och vi kunde inte flytta till Afghanistan tillbaka faktiskt. Och sen så bestämde vi att komma till Sverige och fortsätta plugga, för vi alla, jag och mina systrar, vi älskade att plugga vidare. Och utbildningen, det är det största som vi ville.
Och det gick inte i Afghanistan?
Nej, speciellt när man är tjej.
Speciellt för flickor som inte får möjlighet. Precis. Men och här har vi Ali, va?
Ja.
Ali, kan du svenska?
Lite.
Du behöver en mikrofon i alla fall. You can speak English. When did you come to Sweden, Ali?
3 months.
3 months ago. Yeah. How did you come?
First, hello to everyone, to lovely Swedish people. And I want to say we are forest to Philly from war, and we save our future, and we don't like war.
You don't like war?
War, yeah.
Förstår alla, eller ska jag översätta? Ja, ni fattar. Han gillar inte krig. Ja, och de är här för en bättre framtid.
This way, maybe this the journey. Those one except maybe die by self and die by yourself. Did. And the first step, Afghanistan till Iran, then Iran.
Afghanistan to Tehran, from Tehran to
Tehran till Turkey.
Turkey.
And between during Iran till Turkey, as police and maybe sometimes used the gun, and after Turkey till Greece, water. Believe me, very hard to for me. And for another people also.
Can you swim?
Not swim. The ship has a lot of waves. Waves.
Waves.
Yeah,
a lot of waves. Yes.
Waves.
But do you know how to swim? Do you know how to swim?
I know, but not very perfect.
Okay.
Yeah, but believe me, very dangerous. And sometimes we feel my ship is now sink. think, and some people and some boys and some girls and in the boat and intelligence and someone crying, and I never forgot this. And after,
and you were how old? 16 years old. And then you came to Athens to Victoria Square.
And after Greece till here, Macedonia, Serbia, Hungary. And
how was Hungary?
Hungary, according to me, not good, because don't place for refugees to, for rest. Maybe I'm walking tonight on the road and cold, and I'm sleep a place used people telephone.
Ni förstår va? Han gick i två dagar och två nätter och han sov i stående i ett telefonbås. But you had to stand. You were standing.
Yeah, like stand and sit, and because police said leave this country, for example like this. According to me, refugees and with Sudan people, and we are work till someone's unity. Maybe this country very progress very soon.
How do you feel now when you're in Sweden?
Now I feel I know what's the meaning of life, and I respect which rule of this Sudan. And this journey is for me one important experience to how I can fight with my life to better living. And I am very thankful and blessed of Sudan people government.
Thank you so much. Thank you. We have more people here. Hey, någon i publiken. Hej, vad heter du? Presentera dig.
Jag heter Mariama Job och är skribent och skriver för föreningen Orten i fokus.
Och jag träffade dig i Jordbro.
Precis.
Du får resa dig upp så att alla ser dig.
Ja. Jag träffade Alexandra under en vecka i Jordbro som hette The Spirit of Jordbro, som var en kultur- och demokrativecka där hon hade en föreläsning. Och det är exakt det någonting som du tog upp där som vi pratade om, tonen som vi haft idag om flyktingar. Du sa då liksom att bakom ordet flyktingar gömmer sig så mycket politik. Och idag känns det som att vi inte kommer över tröskeln om ordet flyktingar. Vi har stått här och pratat om siffror, vilka de är och att det inte är människor bakom dem. Och jag känner fortfarande som om det blir som vi ska hjälpa dem som en välgörenhetsgrej. Och inte jag bör bli det och inte jag ska. Så jag undrar liksom, när trenden lägger sig som det oftast gör i Sverige med media efter två veckor. Det börjar ju med en hashtag. Och det har ju varit allt möjligt från liksom Bring Our Girls Back och Sandra Bland till Welcome Refugees. Vad gör vi när stormen har lagt sig? Hur gör jag som civilperson liksom att få dem att komma in kulturellt, socialt och ekonomiskt in i samhället?
Är du rädd för att det här engagemanget är en färskvara med så här bäst före datum, att det ska slockna efter ett tag?
Precis det. Att det är en trend, det är en fluga, det är någonting jag kan se på mitt Twitterflöde. Men det kommer, alltså, det är en skugga, det kommer fejda till sist.
Vad ska vi göra då för att det inte ska bli så, Mariama?
Ja, du bara kastar tillbaka frågan.
Det är klart.
Ja.
Det är klart.
Ja, men liksom att organisera sig är väl det mesta. Och det pratade de om i slutet när alla gick. Och då tänkte jag om de hade fortsatt på tråden att de som konstant är ute på gatorna, de som alltid gör, pratar, organiserar sig, träffas och liksom får med andra. För folk kommer till mig och frågar, men vad ska jag göra? Nu har jag lämnat kläder. Och jag kan inte säga mer, för jag vet riktigt inte. Så alltså, vi kan ju sätta pressen på politikerna.
Precis,
men sen...
och här inne finns ju jättemånga bra människor. Och jag tror att ni som är här, ert engagemang kommer att leva vidare. Det här är inte människor, ni vet, som är trendiga. Vad tänker du, Elena? Du är ändå etikprofessor. Vad tänker du som vet så mycket om människan?
Jag uppskattar väldigt mycket det här input, inte minst eftersom jag upplever att andra delen av vårt program halkade väldigt mycket att diskutera hur vi hanterar dem. Och det säger jag, det är vi som har kris. Människor flyr från kriget och vi är ett rikt land, stabilt land. Och det handlar om att dela med oss av ganska få resurser, men faktiskt människor. Så det är någonting hos oss som är verkligen allvarligt, som vi måste hantera. Och sen är jag ju också bekymrad att vi börjar prata i termer av politiker måste göra. Vi är ett demokratiskt land och vi brukar vara så stolta över att vi är ett demokratiskt land. Men låt oss medborgare i detta land med demokrati verkligen engagera oss politiskt och ge politiker mandat att agera så att vi ser att vi är beredda att hjälpa människor. Vi är verkligen på riktigt beredda, så att det är inte så att vi får hjälpa bara det inte kostar oss någonting. Så att jag tror att det är verkligen väldigt viktigt att vi funderar på vilket samhälle lever vi i. Turkiet har ju över miljoner flyktingar haft hur länge som helst. Och jag tror inte att man vanliga människor talar där i termer av hur ska vi hantera det. Ganska många nu som åker till Turkiet berättar hur man öppnar upp sina hem, hur man bjuder människor på mat, hur man verkligen försöker. Och vi talar ju om ett land som inte alls har de resurser som vi och inte heller de demokratiska strukturer som vi har. Ja,
och detsamma ser vi också i Grekland och i många Absolut. Andra länder som befinner sig i kris. I Serbien, där har inte folk heller särskilt mycket resurser och ändå hjälper. Det är precis det som du säger. Och jag vet att du har en väldigt bra historia om din farmor i forna Sovjetunionen som hade en judisk familj, va, hemma.
Ja, nej, men det är ju det är bara någonting som jag tänker på ibland. Du var det faktiskt mormor som fick dela en liten trerummare under hela andra världskriget med en stor judisk familj. Nu ska vi inte romantisera det. Jag kan lätt föreställa hur obekvämt det här varit. Men den erfarenhet har ju hon traderat till oss alla, och jag har aldrig hört någonting obekvämt eller otrevligt om denna familj. Men jag vill komma tillbaka till det där vi började här, att vi är ju och ofta med rätta så stolt över vår demokratiska kultur, respekt för mänskliga rättigheter, men nu när vi verkligen konfronteras med människor som flyr för sina liv, då verkar sig att vi börjar tala i teknokratiska termer. Vi börjar tala i termer av hur många de är, att vi utgår ifrån att dessa människor inte vill eller inte ska lära sig språket. Det stämmer ju inte en sekund. Det är en rasistisk uppfattning. Mm. Människor vill lära sig språket, de lär sig språket, de arbetar, de stöttar. De vill ju hjälpa till. Så att jag tror att ganska mycket av det vi har sett idag tyvärr bekräftar att det är vårt samhälle som allvarligt krisar.
Mm. Och det är väldigt intressant, men du måste också förstå att när man gör 2 timmar om flyktingfrågan, då måste man ställa frågorna till Migrationsverket, eftersom alla vill veta hur många som kommer hit, vilka som får asyl och så vidare.
Absolut, absolut. Och det var ju nu inte menat som kritik mot
nej.
Programmet.
Ja,
utan jag menar just vad jag menar framförallt, det är att vi måste ju lyssna på hur vi själva tänker kring de här frågorna. Vad säger de om oss? Mm. Vilket samhälle vill vi ha?
Precis.
Nästa gång vi går till val, att vi tänker, vad är det för samhälle vi vill ha? Vad är det för Sverige vi vill lämna Precis. Över till våra barn?
Vi har ju också ganska ängsliga politiker som påverkas ganska mycket. Tjejer, hej! Vad gör ni? Vilka är ni? Berätta.
Jag heter Khadija Bedoui och är en av de som driver kampanjen Vi gör vad vi kan. Och Fazila...
Ja, Fazila Selberg-Saib, jag följde med som volontär.
Det är du som är, Fazila,
yes,
just det.
Vi var där en vecka, vi är nyligen hemkomna från Lesbos i Grekland.
Ni har ju varit så framgångsrika med den där kampanjen.
Mm. Frågan är varför, jag tror att det är en viktig fråga att ställa sig. Hur kommer det sig att ett privat initiativ har kunnat...
Miljoner har ni tjänat.
Över 9 miljoner i pengar och säkert minst 1 miljon eller mer i donation, alltså andra typer av sponsring och så vidare. Mycket mer, ja, du har mer koll. Och det som är gemensamt tror jag, i diskussionen både inrikes och utrikes, det är ju att det mycket vilar på privata initiativ och volontärer, och även om vi ska applådera det, men det är helt orimligt att det är så att privatpersoner åker ner nu som vi har gjort och dragit upp människor ur båtar. Vi har stått för försörjning av både mat och vatten för minst 2000 per dag.
Minst
och transport. Ja,
och det här transport är bara mat och, från där de kommer in till hamnen.
Precis,
eller till registrering.
Precis, i Skala Sikamnia framförallt, i norra sidan, där det inte finns, alltså UNHCR tills igår har inte funnits med läger.
De har drivit några bussar.
Bussar har de
ta mikrofonen. För att
ja, förlåt. Jo, de finns visst där. De betalar ett gäng bussar som International Rescue Committee sen har hand om. Och våra volontärer står och arbetar på plats i och med att det är en person ifrån Läkare utan gränser där. Och i övrigt så finns det ingen annan personal.
Men alltså,
och det här är då ett område där det finns... dagligen kommer in i snitt 1500 människor i en liten fiskeby. Förlåt, jag blir upprörd när jag bara tänker på det.
En liten fiskeby på lilla Lesbos, 1500 människor, och det finns ingen personal.
Den här veckan som har varit. Det finns en person ifrån Läkare utan gränser och det finns några volontärgrupper som är precis som alla de här insamlingarna som nu har börjats. Startats, och det är människor som inte har expertis.
Men ni
i
har
området.
Väl ingen utbildning i det här?
Det
va?
Finns de som har det, som har valt att lämna sina arbetsplatser, ta ledigt, spendera sin semester och sina pengar på att göra det här. Och så är ju hela vårt initiativ. Som har ju, jag menar, precis som Fazela är inne på, det finns en anledning till varför vi är där. Det är ju inte att vi är överflödiga på plats. Utan det finns ett jättestort behov, och det tror jag säkert att ni som har varit på de andra öarna känner precis samma sak.
Hur länge ska...
På Samos, att det finns en människa från Läkare utan gränser. Det är den enda personen från någon av de här stora organisationerna som finns. Och i övrigt så är det volontärer som avlöser varandra. När den ena åker hem så kommer en annan att ta över.
Och det säger Jan-Henrik Svan, författare. Men jag måste fråga, alla dessa pengar till Röda Korset och Rädda Barnen och alla de organisationerna, vad tar de vägen? Alltså, finns det inte människor från de organisationerna där?
Nej.
Alltså, förlåt, vilka organisationer sa
de? Har ju
med Röda Korset, alla de här organisationerna.
Jag har inte träffat dem de två veckorna
de
som jag har varit
utanför
där.
Europa. De finns utanför Europa. De har inte liksom, det har kommit... De står handfallna inför det. De är inte beredda.
De kan finnas på andra platser på ön. Det vill inte jag svara på överhuvudtaget.
Men ni två, Fazela och ni, alltså hur har ni gjort? Alltså, har ni jobb som ni har lämnat, familjer? Jag vill bara kort en liten personlig inblick. Säga,
sedan vi startade Vi gör vad vi kan, som är nu 3,5 vecka sen, tror jag, tittar jag på en av våra kollegor som sitter i publiken. Det är väl något sånt. Så tror jag våra liv förändrades. Jag har inte kunnat jobba alls, och så är det med i alla fall vi 18 som sitter i gruppen som driver. Och våra volontärer har ju fått lämna familj, jobb, allting den veckan som de har varit med nere. Nu har vi en ny volontärgrupp som är nere. Och
där vad jobbade du med innan?
Jag har kvar mitt jobb, hoppas jag är ett bra tag till.
Men då har du tagit semester eller känsligt?
Jag har en fantastisk chef som har gett mig ledigt, som är sympatisk för saken. Men det finns ju en gräns på hur länge det kommer att fortgå. Mm.
Och det här gör du helt gratis alltså?
Ja, det gör vi alla.
Och du då, Fazela, berätta om dig.
Ja, alltså jag har ju en bakgrund inom internationellt bistånd. Jag har jobbat med det i 5 år tidigare. Nu har jag en annan tjänst. Men det jag kan säga är ju att jag har varit i många katastrofområden och jag har aldrig sett något liknande. Det vill säga att man har en katastrof, det är en humanitär katastrof. Vi har haft barn som hade dött om inte vi hade skickat dem privat. Vi har haft fotografer som följde med och som har kört ambulansfart till Mytilini som ligger 3 dagars promenad.
Alternativt, 75 kilometer.
Ja, 65 ungefär. 1,5 timme med bil. Det har alltså varit privata färder. Så att jag har aldrig sett en situation där man har en reell katastrof och det inte finns kapacitet på plats att ta emot det som är professionell. För det måste vi ändå flagga för, att det här är ett yrke, att jobba med det här är ett yrke och man bör ha den expertisen, och det har man inte om man är volontär generellt, om man inte har det i bakgrunden. Så det är inte en fråga om att ersätta det. Problemet är bara när det inte finns någon professionell expertis på plats, då är det här faktiskt ett bättre alternativ, men det ska inte vara på det sättet. Så vi vill gärna se de större organisationerna finna sig på norra sidan av ön. De finns i söder, men inte i norr, där alla flyktingar kommer.
Mm. I vårt fall så måste jag också säga att vi har haft den turen att några av volontärerna har haft medicinsk kunskap, och de har räddat så många liv och faktiskt jobbat minst 18 timmar per dygn och fått köra utryckningar mitt i natten därför att inga ambulans. Resurserna är inte jättestora. Grekland har ju andra problem och det är inte lätt, och dessutom är Lesbos en ö med ett sjukhus. som finns på hela ön och knappt, det är väldigt, väldigt svårt. Och där har vi bara haft otrolig tur, skulle jag säga, att de här människorna har velat vara volontärer och kunnat resa med oss.
Mm. Hur länge kommer ni fortsätta och vad behövs? Alltså, hur kan människor som lyssnar på det här programmet stödja er?
Ja.
Nu kommer ju vintern.
Nu kommer ju vintern, precis. Ja. Och de vågorna är inte nådiga.
Nej, jag menar, då passade, som häromdagen kom första stormen, då passade människosmugglarna på att ha rea på biljetter så att det kom armader med små båtar i stormen. Och ja, 40 båtar hade vi i norra delen på en dag. Och det är jättesvårt att svara på. För vår del så kommer vår första rejäla last och börja åka nästa vecka. Första på tisdag, och så beräknar att vara framme runt den femte, och där vi ska ha en distribution via samarbeten med bland annat Läkare i världen som finns på plats och har funnits där i några år nu. Och andra organisationer och volontärgrupper.
Maria Westin, delar du samma upplevelse också, att det inte finns några andra på plats?
Ja, jag känner igen mig till fullo i det ni nämner här, fast jag har varit upp på en grannö, Samos. Jag träffade två stycken sjuksköterskor från Röda Korset på ett fik, men inte på plats. Och de måste ju också få ha rast, såklart. Men det bygger helt och hållet på oss volontärer och på några danskor som finns på ön, som bor på ön. Och de gör, jag känner igen också det du säger, de här privata insatserna med att man kör som en extra ambulans. Jag vet inte hur många familjer och barn jag har kört till det enda sjukhuset som finns på ön. Mm.
Men via det här programmet, jag vore ju så glad, för det är ju flera här som är engagerade och som hjälper och som gör enorma insatser. Det vore jättebra om ni kunde samordna er på något sätt, eller hur? Och samarbeta, för det verkar ju ändå vara väldigt, väldigt svårt. Du, kompis där borta, vad heter du? Hej, vad heter du, sa du?
Gelle.
Hej, Gelle.
Från Stockholm. Mm. Medborgare i det här landet.
Kul.
Tja. Det är så här. Jag ser inte någon konstigt i att man hänvisar folk ut till mindre orter i en kort begränsad tid.
Du snackar om kommunerna. Hur
ja. För att från min utifrån min erfarenhet är det att de som av de som kommer till de större städerna, mm. Att det känns som att det är mycket lättare för dem sen.
Mm. Okej, okay, tack så mycket. Andra frågor? Varsågod, Fazela.
Alltså, en sak som... hallå. Yes. Som jag tycker ändå vi måste nämna också, det är grekerna. Och för det finns väldigt mycket bad publicity kring just det grekiska mottagandet. Och vi har träffat på... Det är klart det finns undantag givetvis som är negativa, men de allra flesta har varit väldigt villiga att hjälpa till. Många jobbar själva dag och natt. Många hotellägare som får båtar på hotellet. Det händer oss så många gånger, vi sitter på hotellet och så bara kommer det båtar in. Liksom. Det är en vardag där borta. Många ställer upp, många hjälper till på väldigt, väldigt bra sätt. Och problemet är att turistnäringen är en av de största och ibland enda inkomstkällorna i vissa områden, och nu ställs alltså turistnäringen mot flyktingmottagandet, därför att det påverkar varandra. Det är en verklighet, det kan vi inte säga att det inte gör.
Det är jättemånga avbokningar, bara på KOS räknar de med förluster på 7 miljoner euro. Ja, hotellabokningar.
Absolut, och jag tror att samtidigt som man skulle kunna också hitta en lösning i det, jag menar, många flyktingar som kommer av båtar, de som är mer bemedlade, och det är väldigt många som är det, fråga, finns det något hotell jag kan ta in på? Alltså om man kan på något sätt, det kan lösa en del av situationen så att det blir en win-win situation, mm. För det är en verklighet. Men har vi ett projekt som heter EU där både Grekland och Sverige ingår, då måste man utifrån de premisserna minst börja agera solidariskt med grekerna och faktiskt hjälpa till och stötta och hitta lösningar där det inte är sådana nedskräpningar. Vi pratar om massiva nedskräpningssituationer. Det ligger flytvästar i tusentals längs hela kusten. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv.
Mm. Nej, men den här nedskräpningen har ju varit ett väldigt stort problem, och nu när Grekland har haft val så är många som är förvånade att inte Gyllene Gryning som försökte också slå mynt av den här frustrationen som många kände var tvungna att de inte gick framåt. Hörrni, alltså, vi har bara en sista replik ska du Simon få. Jag vill tacka alla så otroligt mycket för tiden är tyvärr slut den här sändningstiden. P1-debatt är tillbaka den sista söndagen i oktober. Vi vill väldigt gärna ha förslag om vad det ska handla om den gången. Har ni tips, förslag, människor som ni tycker ska vara med så hör av er till oss. Simon, vad säger våra lyssnare? Har du någon sista?
Ja, det är fortsatt mer frågor än svar som man kanske kunde väntat sig. Men Börje Löv i Luleå, han skriver i alla fall att vid andra världskrigets slut tog fattiga Tornedalen emot 46 000 flyktingar plus deras boskap på en enda månad. Det gick. Tornedalen och Sverige var mycket fattigare då än nu. Mm.
Det är bra att minnas detta. Tack så hemskt mycket till alla som var med. Ett stort tack för att ni tog er tid. Fortsätt kämpa och lycka till med allt och samarbeta.